Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Och det som slog mig, har slagit mig i det här, är liksom hur otroligt mycket pengar det rör sig om. Som liksom, man har egentligen inte den förståelsen kanske. Men man fattar hela den här skjut- och sprängvapenvålden. Liksom, det är väldigt stora pengar det handlar om.
Hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. När plötsligt där telefonsamtalet bryts.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fast det är helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Gangsterbanken. Vi har väl alla våra fördomar om hur personer i den organiserade kriminaliteten ser ut. En bild av gangsters helt enkelt. Det är en bild baserad på det vi har sett i pressen, en bild som bygger på övervakningsfilmer, efterlysningsfotografier och annat. Säga vad man vill om Tanya Gomez, men hon motsvarar verkligen inte den bilden. Ung, snygg och väldigt aktiv på sociala medier. Ändå blir hon en av de mest jagade brottslingarna i Europa. Jakten på henne pågår i åratal, men hon lyckas hålla sig undan. Tills i februari i år. ...2020 är hon 27 år och känd som en väldigt aktiv hundvän. Hennes TikTok-konto har tusentals följare och hon poserar ofta med hundar. Hundar hon tar hand om eller räddar, som hon själv uttrycker det. Men det här året, 2020, tystnar hennes konto. Inga fler inlägg, inga fler hundbilder. Hon försvinner helt enkelt. Jagad av polisen i hela Europa. För det finns en annan sida av henne, en sida hon inte exponerar på sociala medier. Hon misstänks ha haft en central roll i en av de största penningtvättshärvorna som någonsin avslöjats. Hon misstänks ha arbetat aktivt med vad man skulle kunna kalla för en gangsterbank. Ett bankkontor för de kriminella gängen.
Vi bedömer att hon är mer högre upp i hierarkin. Och det är lite ovanligt för att vara en kvinna faktiskt.
Den vi hör är Magnus Solén, gruppchef på Stockholmspolisens utredningssektion. Han var den som från polisens sida ledde den här utredningen.
I den här utredningen hade jag funktionen som utredningsledare från polisens håll. Det leds ju av en åklagare naturligtvis. Men så med lite övergripande ansvar för hela utredningen.
På ytan ser det ut att vara ett vanligt växlingskontor, World Exchange, som ligger på Sankt Paulsgatan i Stockholm. Ett ställe där man går in och växlar valuta helt enkelt. Men det finns misstankar mot det här kontoret. Misstankar om att det är något skumt med det. För det finns omständigheter som är märkliga. Det är något som inte stämmer.
Så man börjar titta och det liksom, då kunde man se att det stack ut vissa grejer. Till exempel omsättningen på det här kontoret. Om man jämför med andra liknande kontor. Det ligger ju på Sankt Åsgatan. Liksom ganska bakgata. Det är inga turister som kommer dit och växlar. Men de hade typ 3 gånger så stor omsättning som motsvarande kontor hade. Så det stack ju ut.
Faktum är att misstankarna mot det här växlingskontoret har funnits länge, i flera år. Men exakt vad som försiggår där inne är det ingen som vet. Vilket orsakar en del byråkratiska hinder. För vilken myndighet är det som bör kolla upp banken? Ekobrottsmyndigheten, Skattemyndigheten, Polisen, Finansinspektionen? Ingen vet. Och därför blir det ingen heller som tar på sig uppgiften.
Precis, det har ju förekommit i olika utredningar i olika delar kan man säga. Jag tror att Ekobrottsmyndigheten har haft ärenden mot den, men det har väl liksom aldrig gett något.
Men efter flera års misstankar händer äntligen någonting. Istället för att en myndighet får ansvaret så görs en gemensam insats. Flera myndigheter börjar jobba ihop helt enkelt, berättar Magnus Solén.
I det här fallet så insåg vi, jag jobbar ju på polisen på regionala utredningsenheten i Stockholm. Så vår sektion, den sektionen jag tillhör, fick liksom ansvar för insatsen. Vi samlade kompetens, i och med att det var från de andra myndigheterna som var med, så samlade vi kompetens från dem. Så vi bildade team och sen började vi jobba helt enkelt.
Men vad det är man ska utreda, det vet man inte. Något skumt pågår, den saken är klar. Men vad? Så man börjar från scratch. Man börjar med det mest grundläggande. Att sätta span på kontoret helt enkelt. Att försöka se vad som pågår. För ännu finns inga misstankar om konkreta brott. Och då får man inte använda avancerade utredningsmetoder. Det krävs det ett åklagarbeslut om. Och då måste det finnas en konkret misstanke om ett konkret brott. Så i det här läget sitter det spanare utanför kontoret och kollar vad som händer.
Sen även påbörjades det spaning, liksom mera i kartläggande del till att börja med. Och då såg man ju liksom att ja, men det är många kända kriminella nätverk där det liksom som kom till det här kontoret med, ja, ofta hade de en väska med sig. Och sen kom de ut med en väska.
Och det är inte vilka personer som helst som kommer ut och in med väskor. Utredarna kollar upp dem och alla är knutna till kända kriminella gäng. De är inte höjdarna i gänget, troligen springpojkar. Och de kommer från Bandidos, Hells Angels, Lejonen i Hässelby, Vårbynätverket, Rinkeby och Botkyrkanätverken. Alla baserade i Stockholmsområdet. Men det slutar inte där. Det kommer också folk från kriminella gäng utanför Stockholm. Från Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Uppsala och Bollnäs. Flera av de här gängen ligger dessutom i krig med varandra. Men den här banken verkar vara en frizon, ett ställe alla använder. Och de här personerna, gängens springpojkar, de får specialbehandling när de går in på kontoret. Det kan spanarna se.
Då kunde vi se att vissa, ja, sådana som vi bedömde som ganska grova kriminella individer, de fick liksom gå in bakom disk där. Till skillnad från då det någon enstaka gång när det kom en typ en vanlig kund. Då blev de expederade vid disken. Så någonting hände där bakom disk.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med My Safety. Det är en försäkringsförmedlare som utmanar de traditionella bolagen och erbjuder produkter anpassade för tiden vi lever i nu. De finns vid sina kunders sida i en värld som är i ständig förändring och den digitala brottsligheten som ökar kraftigt. Då behövs försäkringar som hänger med. Kort sagt kan man säga att MySafety tar hand om det som andra försäkringsbolag inte tar hand om. Och de har finurliga försäkringar som kan täcka självriskerna på både hem- och bilförsäkringar. De har till och med en näthatsförsäkring som kan erbjuda juridisk hjälp, samtalsstöd och borttagning av hot eller kränkande innehåll på nätet. Och det här med självriskförsäkringar, det är intressant, särskilt nu på sommaren. Självriskförsäkring bil kompletterar din bilförsäkring och kan täcka självrisken vid till exempel ett stenskott och kan gälla även om du hyr bil både i Sverige och utomlands. Det finns för leasingbil och även i en variant som kan täcka självrisken på hemförsäkring när ni är borta. Båda går snabbt att teckna på mysafety.se innan ni sticker iväg. Självriskförsäkring hem kostar 139 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 23 000. Självriskförsäkring bil kostar från 119 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 20 000. Gå in på mysafety.se och läs mer om framtidens försäkringar och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte gör. Som till exempel självrisk. Tack, MySafety. Ja, någonting händer där bakom disken. De kriminella får någon slags specialbemötande till skillnad från vanliga kunder som bara skulle växla pengar. Men vad som egentligen sker där bakom disken, det går inte att se.
Vi fattade att kriminella kom dit med förmodligen brottsvinster i kontanter. Vad gjorde de? Skickade de det med så här, traditionellt skickning, typ Western Union eller Money Transfer eller ja, något sånt där. Vi kunde inte liksom se det vi hade sett. Men vi inte ser det, så vi visste faktiskt inte riktigt vad gjorde de där inne. Men någonting gjorde de. Vad gör de där inne och vad ska vi, hur ska vi kunna bevisa att det där är liksom kriminella pengar? Det var därför vi ville få till hemliga tvångsmedel helt enkelt.
Utredarna behöver fler verktyg. Det räcker inte att bara sitta och spana på kontoret. Och de lyckas övertyga åklagaren, så nu kan utredningen dra igång på riktigt.
Ja, vi fick ju då hemlig telefonavlyssning på liksom föreståndaren för det här kontoret och ytterligare en person som jobbar där. Sen hade vi det som var egentligen nyckeln till allting hela, tror jag. Det var att vi fick en hemlig kameraövervakning då, som vi startade i december 2019. Och där kunde vi då kartlägga, det var liksom ett jättenoggrant arbete där vi kunde kartlägga, ja, alla som gick in, som vi liksom förde upp i en databas. Och så kunde vi börja se skönja mönster att det är samma personer som kommer och går in bakom disk och så vidare.
Och med de här nya möjligheterna intensifieras spaningarna. Nu blir det allvar. Hemliga kameror monteras in för att övervaka lokalen. Man startar telefonavlyssning av mannen som driver växlingskontoret. Man tömmer soptunnan utanför lokalen också. Och där hittar man sönderrivna papper och till och med en kraschad dator. Papprena pusslas ihop, datorn lagas och bingo. Där finns bokföring. Bokföring som visar att pengar förs ut ur landet, omfattande och stora pengaöverföringar. Pengar växlades och skickas utomlands. Pengar som kommer från kriminell verksamhet. Men det finns mer. En bil blir mycket intressant. En Golf dyker upp flera gånger. Två unga killar kör den, berättar Magnus Solén.
De hade ofta en väska med sig in och en väska med sig ut. Och sen så tänkte jag att vi måste ju provslå de här lite och kolla vad är det för någonting de gör. Men vi stoppar dem, gjorde husrannsakningar i bilen. Jag tror vi stoppar dem åtminstone två gånger. Vi hittade ingenting, de var ju jättenervösa. Vi hittade ingenting. Tills vi då fortsatte att spana på den här bilen. Då gjorde den en resa med en av de här personerna ner till Malmö. Sen kom den tillbaks till Stockholm och då, vi måste titta på den här bilen mer grundligt, tänkte vi. Så vi stoppar den i Södertälje, trakten. Och genast dök det upp vid det här stoppet. Så genast dök det upp runt omkring här kända individer från kriminella från främst Hagsätra-trakten. Så vi undrar lite, varför var de så intresserade av den här bilen? Men det visade sig sen när vi undersökte bilen lite närmare. Vi grep den här killen också utan egentligen att ha hittat något på plats. Fick släppa ut honom, tror jag det var. Och sen När vi undersökte det närmare, då fanns det ju ett väldigt sofistikerat dolt utrymme i den här bilen. Där låg det 2 kilo kokain. Så då insåg vi att ja, men vi är ju på rätt spår här. Det var ju en väldigt avancerat dolt utrymme som man liksom man var tvungen att göra vissa saker. Och så fanns det en liten knapp under ratten som man var jättesvår att hitta. Så tryckte man in den då om man hade gjort, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men typ du måste ha blinkersen påslagen. Sen kunde man slå på och då öppnades det här facket.
Ja, bevisen växer. Knark är inblandad. Pengar förs in och ut ur lokalen och nu har det gått lite tid. Nu är det dags för nästa steg, att slå till. Det är den 2 juni 2020, en varm sommardag och en stor styrka är beredd. Man börjar med föreståndaren, mannen som driver växlingskontoret.
Så det var egentligen han vi följde den dagen och sen när han grips då blev det liksom startskottet på att gripa andra på som jobbar på det här bolaget eller på kontoret. Vi följde honom och sen fick vi hjälp av insatsstyrkan och liksom ta honom snabbt för att bevissäkra. Sen blev det då en av de kvinnliga anställda jag var på kontoret då, så henne grep vi och så gjorde vi husrannsakan i kontoret på växlingskontoret och sen så grep vi även 2 ytterligare då samma dag. Vi gjorde bra beslag, sammanlagt säkert vi värden tror jag för 25 miljoner.
Och med på tillslaget finns också en polishund. En hund som är specialiserad på att hitta kontanter.
Jag minns så väl liksom att hon kom dit och så var frågan, vad gör jag här? Det här är ju fullt med sedlar här. Ungefär. Men vi tänkte att det kan nog finnas några dolda utrymmen. Kanske. Och mycket riktigt så blev det ju träff på att hunden hittade då dolt utrymme i, det var en väldigt liten lokal överlag hela det här kontoret. Men i ett pentry hittade hon bakom några hyllor där, så där låg det 5 miljoner gömt. Och så var de märkta också med liksom ett namn eller ja, någon form av nickname i alla fall.
Kontanter på över 25 miljoner alltså. Men det räcker inte där. Ett annat fynd görs också, ett väldigt viktigt fynd.
Vi tänkte att det måste finnas någon form av bokföring och vi trodde att det här är ju väldigt avancerat. Men vi hittade då faktiskt 3 anteckningsböcker och även lite utdrivna sidor som var fulla med anteckningar som tydde på liksom att det här är ju pengar in ut. Och så fanns det på de här, så var det som nicknames i de här sidorna också då.
Och där kommer betydligt mer bokföring alltså. Stora mängder anteckningar. Anteckningar på hur olika pengar förflyttas mellan olika personer. Personer med nicknames, som Magnus Solén uttrycker det. Alias på verkliga personer. Och undersökningen av lokalen fortsätter. Dag 2 görs fler fynd.
Och dag 2 när vi kom dit, då tittade vi upp under innertaket. Och då låg det ju påsar. Eller de hade liksom byggt anpassade krokar som hade hängt de här typ tygpåsar. Där låg det tygpåsar, tror jag 6 stycken med typ sammanlagt 6 miljoner i de där påsarna. Och de var också märkta med olika nicknames. Och sen kunde vi se då i de här anteckningsböckerna, där fanns samma nicknames med typ en gammal klassisk bankbok som man fick för länge sedan. In pengar in, pengar ut.
Ja, ovan innertaket finns alltså påsar med pengar i. Påsar märkta med olika alias namn. Konkreta konton kan man säga. På en vanlig bank är ditt konto en siffra på din digitala bank. Ett kontonummer och så en siffra på hur mycket du har på kontot. Här är det på riktigt. Kontot är en säck med pengar. Och allt finns antecknat.
Och i de här böckerna kunde vi se över att, liksom att det flyttas pengar från ett nickname till ett annat nickname. Vilket tyder då på att är du kriminell och att jag, om jag skulle köpa narkotika från dig och jag har en kasse med pengar på kontoret och du har en kasse med pengar på kontoret. Så att vi köper narkotika för 1 miljon. Så blir det så att ja, men då kan jag ta från min kasse och bara ge till dig. Så vi behöver aldrig växla några pengar ute på stan eller vad vi nu ska göra, utan det kan ju ske bara rakt som en egentligen banktransaktion, bara att man då flyttar de inne på kontoret, de som jobbar där, de flyttar pengarna bara från ena påsen till den andra och så får de upp det i bokföringen.
Det är som ett bankkontor fast utan det digitala. Allting sker manuellt och allting försöks döljas.
Om du har kriminella pengar, säg att du har 1 miljon som du vill växla till euro för att du ska skicka ner det och köpa ny narkotika nere någonstans i Europa, då kan du inte komma till bank, en normal bank. Då får man ju jättemånga konstiga frågor. Så det de gjorde där då var att de tar den här miljonen och sen så växlar de den så att du får ut dina svenska eller dina euros. Men sen, ja, det kallas för att skikta in det i sitt eget kassasystem. Då hittar de på en massa fake-växlingar. Så det blir en massa små växlingar som de fick in i sitt kassasystem.
Det blir ett väldigt pussel. Att gå igenom kassaböckerna, att knyta transaktionerna till speciella personer, att pussla ihop rivna papper med bokföring på, att försöka lista ut vem som står bakom de olika aliasen. Vems pengar är det där i påsarna? Det kunde ha tagit hur lång tid som helst. Men då händer något som verkligen går utredarnas väg. Plötsligt får de tillgång till massa material de inte ens visste fanns. För vid den här tiden, det är då den franska polisen lyckas tränga sig in i Encrochat. De kriminellas krypterade chatt. Där de i tron att de var säkra pratade klarspråk.
Men det som verkligen öppnade upp för oss, och det var ju när vi fick Encro-bevisningen. För då fick man svart på vitt vad det handlade om. Föreståndaren hade ju både en Encro och en Sky-telefon. Vi grep honom, men vi visste inte om hela den här Encro-grejen då. Utan då kom det poliser till oss från UND och liksom, vi kan ta hand om hans telefon. Och sen fick vi tillbaks, då hade de öppnat den. Så fick vi liksom screenshots från telefonen. Och då kunde vi börja lägga pussel. Och via så kunde vi få fram vem, ja, lite grann, vem är det som står bakom de här kontorna liksom. Så det var ett enormt pusslande helt enkelt som vi fick göra. Och sen kom ju hela Encro in och då fick man ju exporter från Frankrike, Belgien eller Nederländerna, och då fick man ju ännu mer information som gjorde att vi kunde lägga pussel och ja, helt enkelt få fram vilka det var.
Tack vare Encrochatten kunde utredarna få en ganska klar bild över vad som egentligen händer inne på kontoret. Förutom att ta hand om kontanter och göra överföringar mellan påsar skickas också stora summor pengar till andra länder och blir på så sätt tvättade. 12 personer åtalas, 11 av dem får fängelse, bland annat mannen som drev den illegala banken. Men en misstänkt kommer alltså undan, Tanja Gomez. En annan kvinna greps ju vid tillslaget och dömdes, men hon har haft en mindre omfattande roll i härvan, tror Magnus Solvén, till skillnad från Gomez.
Vi hade sett henne under spaningarna, Och att hon var på, liksom, fastnade på den här. Hon var inne med väskor också. Hon ingår i ett av nätverken som hade ett av de här kontorna på kontoret, så kan man säga. Det var även en annan kvinna som dömdes i det här. Men gällande Tanja så kan man väl säga att hon, våran bedömning är att hon har en mycket mer aktiv roll än den andra kvinnan. Den andra kvinnan som dömdes var mer av en lagerhållare av narkotika. Och det är bevisningen i stort sett som vi har är mycket enkel bevisning liksom på det här. Och, ja, så det är där man, hon är mer aktiv, ska vi säga, på tal om den här bilen till exempel. Som vi tog tidigare, så förekommer det ju i hennes enkro, som vi anser att det är hon som är brukare av till exempel, så förekommer det att hon är väldigt aktiv med att hantera flera fordon som har sådana här väldigt dolda utrymmen. Så vi bedömer att hon är mer högre upp i hierarkin.
Det blir alltså en hel del gripande som resultat av utredningen, och Tanja Gomez står också på listan.
Alla greps inte på samma gång, utan det blev när vi fick fram tillräckligt mycket på att men nu kan vi ta den personen, så greps den och blev häktad. Så jag förmodar, eller jag antar, att hon anade att hon är nästa på tur. Och då drog hon. Det är min hypotes.
När förstod ni att hon hade stuckit?
Ja, det var när vi liksom gjorde husrannsakningar och försökte hitta henne. Så då fattade vi det. Och inte hitta henne. Och sen blev hon ju väl... Hon var ju en person... Ja, det finns ju känd... Det står ju i media och sådär. Så hon var ju ganska aktiv på sociala medier. Väldigt aktiv. Hon var ju gällande hundar och så vidare. Så det dog ju helt. Så då fattade vi att hon inte... Ja, hon har dragit helt enkelt.
Och på hennes chatt på Encro kan polisen se att hon blir mer och mer nervös. Hon skriver till ledaren för sitt nätverk och är väldigt orolig. Och en dag upphör alltså hennes existens på sociala medier. Så den 23 september 2022 sätts hon upp på Europols lista över Most Wanted, alltså den europeiska listan över folk som är efterlysta över hela kontinenten. På listan står att hon misstänks för grova narkotika- och penningtvättsbrott, alltså det som skedde med växlingskontoret i Stockholm. Men på listan står det också att hon är misstänkt för andra brott. För polisen i Europa tror att hennes hundskyddarverksamhet bara är en täckmantel. Att egentligen handlar om att illegalt smuggla och sälja kamphundar. Men det är inget brott hon misstänks för i Sverige. Trots listan, trots spaningar i olika länder, dyker inga spår efter henne upp. Och sökningen ebbar ur.
Men sen är det ju så här, det är några år som har gått och på min sektion har vi fått nya uppdrag. Så det har inte varit så här, det enda vi gör är att leta efter henne, utan vi har annat att göra också.
Men så, i februari 2025 får Magnus Solén plötsligt besked. Hon är gripen.
Jag fick reda på det via... Liksom, egentligen våran handläggare som handlägger henne. Och hon hade då fått reda på det via NOA. Liksom, det finns något som heter Spock. Ja. Så via det så kan man säga.
På något sätt har polisen i Spanien fått reda på att hon befinner sig på Kanarieöarna. Närmare bestämt i turistorten Puerto del Carmen på Lanzarote. Så hon grips, sätts i häkte och nu pågår den juridiska processen att få henne utlämnad till Sverige. Och därmed är utredningen av gangsterbanken World Exchange avslutad. 12 personer dömda och enligt åtalet omsattes över 220 miljoner kronor. Det framgår av bokföringen. Men Magnus Solén är övertygad om att det handlar om betydligt mer pengar än så. Pengar utanför bokföringen.
Så bara tittar man på de här kassaböckerna så fungerar det så att när föreståndaren är överens med sin kund, den här kriminella kunden, att är överens om det här saldot nu, då, och det är okej att på det, då river de de andra bladen som är borta. Så vi hade inte fullständig, ja, det är väldigt, egentligen väldigt lite bokföring, om man får kalla det så. Men blev ändå 220 miljoner i åtal. Så baserat på det här så skulle jag säga att under perioden som det var, 2019 och halva 2020, så har det nog tvättats cirka 700 miljoner på det här kontoret.
$700 miljoner i omsättning på 1,5 år. Mycket pengar. Och en del av pengarna, närmare 30 miljoner, fanns alltså i säckar på kontoret, säckar som polisen beslagtog. Pengar de kriminella förlorade. Och just brist på pengar är en trigger i den undre världen. När pengarna är borta kommer våldet fram.
Det släpptes ju ganska mycket information i förundersökningen på grund av liksom att vi behövde bevisa att det var brottsliga pengar. De kommer från brott eller brottslig verksamhet. Så då, det har ju nog skett våldshandlingar. Om det beror på det här ärendet eller inte, så är det ju till exempel den här personen som vi från Skåne. Han har fått bägge sina bröder, finns inte med i livet. Bägge två blev mördade. Vi hade nu senast i 20 januari i år, så var det en profilerad gängkriminell som blev mördad i Istanbul i Turkiet. Han hade ett konto.
Och det finns också tecken på att delar av den våg av sprängningar som inträffar i januari 2025 kan ha vissa kopplingar till World Exchange-härvan. Och en måltavla skulle enligt uppgift ha varit just Tanja Gomez. Så utredningen, insatsen mot banken, beslaget av pengar har verkligen rört om i den undre världen. Och för Magnus Solén blev det ett väldigt speciellt ärende.
Och det som slog mig, han slagit mig i det här, är liksom hur otroligt mycket pengar det rör sig om. Som liksom, man har inte den... Man har egentligen inte den förståelsen kanske. Men man fattar hela den här skjut- och sprängvapenvålden. Liksom, det är väldigt stora pengar det handlar om.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av